Egentligen tar landsvägen slut i Bullerbyn, fast det fortsätter en liten smal och dålig väg över skogen bort till Johan i Kvarnen. Johan är en liten konstig gubbe. Han bor precis ensam i en stuga långt in i skogen. Alldeles bredvid har han sin kvarn. Den ligger vid en bäck som heter Videbäcken. Videbäcken är ingen sån där lugn och stillsam bäck som den vi har hemma i vår hage. Nej då, den kommer forsande och brusande med väldig fart. Annars skulle det förstås inte kunna vara någon kvarn där, för det stora kvarnhjulet skulle inte gå runt om inte vattnet i Videbäcken hade så bråttom att komma fram och driva på hjulet. Det är inte så många som låter mala i Johans kvarn. Det är bara vi i Bullerbyn och så en del som bor på andra sidan skogen. Så Johan går så mycket ensam där borta vid kvarnen. Det underliga med Johan är att han inte tycker om stora människor, han tycker bara om barn. När vi kommer till Johan så pratar han i ett kör, men om det kommer stora människor så säger han inte ett ord utan när han måste svara på frågor. En dag i våras sa pappa åt Lasse att han skulle köra till kvarnen med ett par säckar råg som behövde malas. Fint, sa vi allihop, då följer vi med. Vi har en gammal svart mär som heter Svea. Den märren har pappa haft så länge så. Han kallar henne för sin friarmär. För den gången när pappa for iväg och friade till mamma, då var det Svea som drog vagnen. Pappa är inte ett dugg rädd att låta oss köra med Svea. Han säger att Svea är klokare än alla ungarna i Bullerbyn hopuntade. Två säckar råg och så alla vi barn, det blev ett ordentligt lass. Svea vände på huvudet och såg lite missnöjd ut, men Lasse smällde med tömmarna och sa, så Svea var inte dum nu. Och så bar det av längs skogsvägen. Den är bra nog knagglig och gropig och vi dunkade emot varann hela tiden när vagnen hoppade på stenarna. Men det bara skrattade vi åt. Långt innan man kan se kvarnen kan man höra Videbäcken brusa när man kommer åkande där i skogen. Det är ett sånt spännande ställe, kvarnen. Där är så vackert och så är det lite hemskt också. När man står och tittar på kvarnhjulet och vill säga något så måste man nästan skrika om det ska höras. Johan blev så glad när vi kom. Vi följde med honom in i kvarnen. Hela tiden gick han omkring och småskrattade och så finurlig ut. När vi hade lämnat våra säckar och tittat på allting satte vi oss i gräset utanför kvarnen och Johan började prata. Han hade nog inte kommit åt att prata något på flera dagar för han pratade värre än någonsin. Johan säger att det bor en liten tomte inne i kvarnen. Johan har sett honom många gånger. Tomten är snäll för det mesta, men ibland gör han rackartyg. Då tar han tag i kvarnstenen och håller den så att den inte kan gå runt. Eller också tar han och slår ut en hel säck mjöl på golvet. En gång när Johan kom in i kvarnen tidigt en morgon fick han en örfil av tomten. Johan bara såg hur det liksom blixtrade till när han klev innanför dörren. Och tomten försvann med en enda gång. Men för det mesta är tomten snäll. Då brukar han sopa och städa i kvarnen. Ja, kvarnen är verkligen ett märkvärdigt ställe. Bakom Johans stuga är det en liten öppen glänta. Där brukar älvorna dansa, säger Johan. Johan brukar sitta inne i sin kammare och kika på dem bakom rullgardinerna. Om älvorna får syn på Johan så försvinner de ögonblickligen. Johan har sett skogsrået också. Hon stod bakom en tall och stack fram näsan och skrattade så att det hördes i hela skogen. Och jag tycker Johan är lycklig som har sett allt det där. Vi hade hört om det många gånger förut, men Johan berättade det om igen för oss när vi satt där i gräset. Men nu vet ni vem jag såg i natt, sa Johan. Han nästan viskade. Nej, det kunde vi ju inte veta. Och då berättade Johan att han hade sett Näcken. Anna kramade min hand och jag kramade hennes. Var såg Johan Näcken någonstans, frågade Lasse. Och då sa Johan att Näcken hade suttit på en sten i vattnet alldeles nedanför kvarndammen och spelat på sin fiol så vackert så att Johan inte hade kunnat låta bli att gråta. Johan visade oss stenen där Näcken hade suttit. Men ledsamt nog satt inte Näcken kvar där nu. Han visar sig bara om nätterna, sa Johan. Kommer han varenda natt, frågade Bosse. Ja, så här på våren är han rent galen och sitter där och spelar om nätterna, sa Johan. Svea ville att vi skulle fara hem, det syntes tydligt på henne. Så vi sa adjö åt Johan. Anna och jag sprang och tittade en gång till på stenen där näcken hade suttit. Det går en annan liten väg från kvarnen till gårdarna på andra sidan skogen. Lasse fick för sig att det skulle vara roligt att åka ner och titta på de där gårdarna, så han smackade på Svea och försökte få henne in på den vägen. Men se, det var alldeles stört omöjligt. Svea stod precis stilla och rörde sig inte ur fläcken. Hon bara vände på huvudet och tittade på Lasse som om hon skulle se efter ifall han var riktigt klok. Så det var inget annat att göra än att köra tillbaka till Vullebyn. Åh, vad Svea sprang på envägen. Rätt som det var, sa Lasse. Jag tänker ge mig av till kvarnen i natt och titta på näcken. Är det någon som vill följa med? Först trodde vi att han bara skojade, men det gjorde han inte. Och då sa Bosse och Olle att de också skulle gå och titta på näcken. Fint, sa Lasse. Om jäntorna följer med eller inte gör ungefär detsamma. Varför skulle inte vi följa med om jag får fråga, sa Britta. Ja, det ser jag också, sa Anna. Ja, gärna för mig, sa Lasse. Ni kan ju behöva se lite näckar. Ni har väl inte sett så många i ert liv. Har du sett någon näck då, sa Britta. Det svarade inte Lasse på. Bara såg mystisk ut, ungefär som om man hade sett dussinvis med näckar. Oj, 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 vad det var spännande. Lasse sa att vi skulle ge oss av mitt i natten. Vi bestämde alltihop medan vi satt där på vagnen. Lasse tyckte det var bäst att inte fråga om lov hemma, för han sa att stora människor har så underliga idéer ibland när barn vill gå och se på näcken. Det var bättre att fråga om lov efteråt, sa Lasse. Då var man på den säkra sidan. Lasse har en gammal väckarklocka, så han lovade att han skulle väcka oss allihop. Och mitt i natten vaknade jag av att Lasse stod vid min säng och ryckte mig i håret. Jag får upp med en fart. På kvällen innan vi gick och la oss hade Lasse gjort en anordning så att han skulle kunna väcka Britta och Anna. Han hade bundit fast en sten i ett snöre. Den stenen la han på golvet i Brittas och Annas rum, och husen ligger så nära varann. Nu började han dra i snöret så att stenen dunsade upp och ner in hos Britta och Anna. Och så vaknade de. Att väcka Olle var en enkel sak, det var ju bara att klättra genom linden som står mitt emellan Sörgården och Mellangården. Pojkarna tar alltid den vägen när de ska hälsa på varann. Jag förstår inte att vi kom iväg. Jag trodde så säkert att mamma och pappa skulle vakna så som trappan knarrade när vi smyg oss ut. Men det gjorde de inte. Jag skulle aldrig i livet våga gå genom skogen ensam på natten, för då är skogen helt olika mot på dagen. Och jag höll så hårt i Anna och Britta när vi gick där på vägen mot kvarnen. Och tänk när vi kom så nära så att vi hörde bäcken brusa, då hade jag mest lust att springa hem igen. Men Lasse var så karsk. Nu måste vi smyga oss fram en och titta på näcken, sa han. En och en, nej tack du Lasse, sa jag. Hellre än att jag smyger mig fram ensam och tittar på näcken så får det allt vara. Vad dum du är, sa Lasse, vi kan väl inte komma tågarna som på en skolresa och be att få glo på honom. Jag tänker i alla fall smyga ensam. Olle och Bosse gjorde upp att de skulle smyga tillsammans. Och Britta och Anna och jag skulle smyga för oss. Men vad hjärtat klappade på mig. Jag kryper fram först och tittar efter, sa Lasse. Om inte näcken är där så skriker jag på er. Räkna till 100. Har jag inte skrikit då så kan ni komma efter, för då betyder det att näcken är där. Och så kröp han sin väg. Vad jag tyckte han var modig. Där låg vi i mossan och räknade, och jag hoppades nästan att jag skulle få höra Lasse skrika, för ju närmare vi kom 100, desto mer klappade hjärtat på mig. Men det hördes inget skrik. Då är näcken där, sa Bosse. Och så smög han och Olle iväg åt ett håll, och Britta och Anna och jag åt ett annat håll. Jag tror jag dör, Anna. Där var kvarnen. Där var kvarndammen. Och där var stenen. Och han satt där. Näcken satt där. Han var precis naken. Och han spelade. Det hördes ganska svagt i allt bruset från vattnet. Man kunde inte se honom så tydligt heller, för det var rätt mörkt. Men han satt där, det gjorde han. Jag ser honom, viskar Anna. Hörs han spelar, viskade Britta. Det låter inte som fiol, viskade jag. Och vad är det han spelar? Han, Han spelar samling vid pumpen, sa Britta.
Nej, vet ni vad, sa jag.
Jo, minsann. Han spelade samling vid pumpen. Det var med en rolig näck. Och näcken var ingen annan än Lasse som satt på stenen och blåste på kam, spritt naken. Nu har ni i alla fall sett näcken, sa Lasse efteråt. Bosse sa att när han blev lite äldre skulle han klå Lasse.